Jag tänkte pröva en ord som jag inte är sikker på är så lätt att få till. Jag har lite dålig erfaring med att göra det så, men jag tänkte läsa lite från Uppenbarelseboken. Och jag vet att det är den 30 timmar på dagen, och jag har enorm sympati för alla de som är somnat av allerede. Och hvis någon somnar under mötet här så förstår jag det. Någon man på min alder är upp till 30 på det här tidspunktet på dagen. Så jag ser hur långt vi kommer och ser om vi får det till i det hela taget. Men jag har lust att läsa lite från Uppenbarelseboken som bakgrund för det vi säger. Rent generellt. Och vi tar det 17 kapitel i Uppenbarelsen. Där står det: och en av de sju änglar som hade de sju skålar. Du vet om de sju änglar som hade de sju skålar är. Det var de som tömte dem ut över jorden i det 16 kapitel i förbindelse med plagorna. Så när dessa plagorna nu är en realitet, så står det i den förbindelse att en av dem talade till mig och sa: kom, jag vill visa dig domen över den stora sjögen som sitter över de många vann. Och det är rätt viktigt att när man snackar här om det 17 kapitel, så begynner kapitlet med det som kapitlet drejer sig om, eller detta avsnitt i Uppenbarelsen, liksom säger på förhand vad det drejer sig om. Och du har hört vad det står: det är domen över den stora sjögen. Det är rätt viktigt att man förstår att det som vi här beskriver är inte något som du och jag ska vara rädd för, frykta. Och det är därför det är sagt, det är jag säker på. Du vet, visst du och jag och en som tror på Jesus Kristus kommer upp emot all världens makter och myndigheter, och de som är stora och de som är kloka och de som har inflytelse och kan bestämma i världen, visst de som, och kanske någon av de som du och jag synes bäst om i livet ser oss emot, alla den vi har tillit till, när de svikter, så kan man bli nervös, kan man inte det? Det är mänskligt att det kan vara sånt, men därför är det fortalt oss att i denna sammanhang så vill jag fortälla dig, säger han, vad domen är över den stora sjögen. Och det är det som är poängen. Hon dömes, hon ska avslutas, hon ska tillintetgöras, hon ska inte vara mer, verkar rädd för henne. Förstår, det är det som det drejer sig om. Och vem är hon så? Hon är den som sitter över de många vann. Och vi vet att senare hen i 19 kapitel 10 vers så står det att de många vann, det är folk och tungomål och folkeslag. Alltså hon som rider över folkene, hon som styr och regerar massorna och mängden. Och vi har tolkat henne till att bety kyrkan, den religiösa aspekt i allt det som reser sig mot Gud. Nu sitter den här dame, eller denne sjöge, hon sitter på ett dyr. Och det dyr beskrivs lite senare hen, vi kommer till det. Men först läser jag vers 2. Och kongen på jorden drev hor med. Hon som kongen på jorden drev hor med, de som bor på jorden, blev druckna av hennes horlevnes vin. Och han förde mig ut i örknen, och jag såg en kvinna sitta på ett skarlagens rött dyr, som var fullt av bespottelses namn, hade 7 hoder och 10 horn. Och med detsamma vi säger ett dyr med 10 hoder och 7 hoder och 10 horn, så känner vi det igen från det 12 kapitel, dragen med 7 hoder och 10 horn, och från det 13 kapitel, 7 hoder och 10 horn. Den gången i det 12 kapitel så var kronorna på hornen, i det 13 kapitel så var kronorna på hornen, här är det ingen krona nämnt. Det är den speciella situationen att dyre, dragen, här går dyr igen med dessa betegnelser. Men här har vi ett annat aspekt som framhävs i förbindelse med detta. Denna makt som reser sig mot Gud. Så hvor det är opportunt att se att kvinnan rider, och kvinnan är där kyrkan, den religiösa aspekt. För det står det var hon som kongen drev hon med, de som bor på jorden. De blev druckna hennes holevnes vin. Och hennes holevnes vin, ska inte gå i detaljer så blir vi aldrig färdiga, men representerar den lära, den ideologi, de idéer som gör att mänskligheten knäcker under hennes ledarskap. Visst du tror att idéer och tankemönster och tankebanor inte har värdi, som du skynder dig att tänka om. Det är det viktigaste som är det att man tänker rätt. Som Paulus säger i Romerbrevet: Det dreier seg om fornyelsen av våre sinn når vi skal frelses. Det å bli frelst, det vil si å få et nytt sinn og tenke nytt, få andre ideer, helt annen forestilling om verden og hva som er viktig, hva som ikke er viktig, hva som teller og hva som ikke teller. Fornyelsen av våre sinn. Og denne kvinne, denne kirke, denne religionsrepresentant i denne sammenheng har forført, og så det står, har forhekset slekten med sin elendige lærdom. De gale ideer har fått slå rot, brede seg, og verden blir styret av disse gale ideer. Og jeg leser nå vers 1, 2 og 3 og så videre en gang til. Jeg har med elever å gjøre hele året, og jeg vet hvor vanskelig det er å få fatt på disse ting sånn uten videre. Noen av dere kjenner det veldig godt, andre ikke så godt. Vi forsøker å ta hensyn til hverandre. Det står: og en av de syv engler som hadde de syv skåler kom og talte med meg og sa: kom, jeg vil vise deg dommen over den store sjøen som sitter over de mange vann. Jeg vil vise deg dommen, altså så tolker jeg, jeg vil vise deg dommen over hun, kirken, som råder over menneskene. Hvordan skal hun ende? Hun som kongene på jorden drev hor med, hun som forførte de mektige, og de som bor på jorden ble druknet av hennes holevnes vrim. Altså, man fikk en idé som var gal i verden. Verden ble forhekset av gale ideer. Og så står det: og han førte meg ånd ut i ørkenen. Hvorfor i ørkenen? Jo, så det er der hun ender. Du må ikke tro at det blir godt når tusenårsriket kommer. Tusenårsriket i adventismens forståelse av tingene er en ørken, en ødeleggelse. Det er slutten på alt som positivt er. Det er ikke som andre lærere og andre tror, at det er noe godt ved de tusen år. Det er rett viktig. Det er sånne elementære ting du skal slå fast i ditt sinn når det gjelder Bibelen. De tusen år, da er det forbi. Der er Satan alene tilbake med alt det han kan. Og du vet hva han kan. Han kan kun ødelegge. Han vil ødelegge deg og meg hvis han kan. Han vil kneble våre tanker. Han vil styre vår vilje. Han vil dominere oss. Og han gjør det mer og mer i verden i dag. Han gjør det på mange måter. Han gjør det i sunnhetsarbeidet. Han gjør det i teologien. Han gjør det i politikk og i økonomi. Han gjør det i behandlingsformer. Det finnes ikke den måte hvilken Satan kan anvende og blande seg hvis han vil. Men han gjør det fremfor alt med den autoritet og den innsikt og den lange tradisjon for snedighet som kvinnen her representerer. Han gjør hele slekten beruset av hennes villfarelse, og hun ender i ødeleggelse. Det er det som er budskapet. Jeg vil vise deg dommen over henne. Og så står det her, hun satt på dette dyr som vi nå har nevnt der i det tredje kapittel. Det er liksom mange som vil ha en veldig stor forskjell på dyret her i 17. kapittel og dyret i 13. kapittel. Men det skal du ikke, ta så tungt. Du skal legge merke til at, jeg skal forsøke å gjøre en lang historie litt kortere. Når dyret omtales i det 13. og det 14. kapittel og i det 16. kapittel og i det 19. kapittel, hele veien mellom det 12. og det 20. kapittel, eller til og med 19. kapittel, 12-19 kapittel, så er det dyret som forfølger. Kongene på jorden gir sin makt til dyret, sant? Det er dyret som kastes i ildsjøen sammen med falske profet og dragen. Aldri kvinnen. Kun i det 17. kapittel opptrer kvinnen. Og derfor så tror folk at dette her er noe helt nytt. Nei, det er den samme historien. Hvis du leser profetien sånn og hennes kommentarer, som vi ikke har tid til å ta frem, så er det den samme historien som gjentas gang på gang. Man har sagt for eksempel i det 12. kapittel at dragen ble vred på kvinnen og gikk bort for å føre krig mot de andre hennes ett, de som holder Guds bud av Jesu vitnesbud. Det er kun ett vers der i det 12. kapittel, 17. vers. Så står det: dragen stilte seg på sand ved havet, dragen stilte seg frem for folk, og så et dyr stige opp av havet. Så det er kirken med politisk makt. Denne konstellasjonen, som er det verste du kan tenke deg, og som er det verste som har rammet vår kultur, og det verste som kan ramme verden i det hele tatt, menneskeheten, det er å blande religion og makt. Bland aldri religion og makt. Ta all makt fra prester. De er farlige, fordi de vet jo hva som er riktig, og de tror de vet hva som er best for deg. Derfor vil de forføre deg om de kan, og de vil styre deg om de kan, de vil velge for deg om de kan. Du må ikke blande religion og rettroenhet og så makt. Nå sier det her veldig firkantet, håper man at du ikke skal sovne av. Men hør nå, det som står ett vers der i 12. kapittel, 12. kapittel og 17. vers, det utvides så, och hela den där förföljelsen blir så beskrivet i det 13 kapitlet. Det blir skrivet på den måten att du ser där ett dyr som stiger upp på havet, och detta dyr har dessa egenskaper som har gitt det i den beskrivelsen där. Och detta dyr får ett hode, ett av de 7 hoder är såret, och såret är död, men dödsår läges, och hela världen följer undrande efter dyret. Så där får du se hvordan dragen i det 12 kapitlet, hvordan han förför släkten. Hvordan gör han det? Jo, att han får makt i den här konstellation som heter dyr i det 13 kapitlet. Alltså den romersk-katolska kyrkan i sin tid, den romersk-katolska kyrkan i århundrar, kyrkan är religion traditionellt i Europa så som det var, och det vill till sist bli sant ännu en gång, för det står att det dödsår som den fick ska läges igen, och hela världen följer under den efter. Och så står det en ytterligare förklaring. Det står ju så ett annat dyr med 2 horn, talte som en drage men så ut som ett lamm. Alltså så ut som godheten och mildheten och demokrati och kärligheten och öppenheten, och ännu med att lovge som djävulen, tala som en drage, lovge som djävulen. Så på det, och där står det, för alla folk till att tillbe det första dyr. Så nu gentar jag 12 kapitel. Dragen vred på kvinnan, går för att föra krig mot de andra, hennes ett, de som har Guds bud och Jesu tro. Så utvides den förklaringen i det 13 kapitlet. Hvordan sker det här med att dragen före krig mot kvinnan? Jo, vi är att dyret står upp av folkehavet. Kyrka och stat förenar sig i att förföra, kneble och kue och driva hasard mot Guds folk. Ja, men ändå är värre än det. Det ska ett annat dyr komma upp som ska hjälpa det första dyr till att få den enorma makt och den fabelaktiga inflytelse. Varför ska hela världen komma till att följa till dyr? Ja, det fortäller dig. Ett annat dyr får hela världen till att göra det vid de där mirakulösa handlingar man gör. Man får inte att falla ner från himlen. Enorma ting, och alla tillber till sist dyret på grund av det är annat dyr. Så det 13 kapitlet har du så att säga bara en utvidet förklaring på det ena vers i uppenbaringen 12. Är du med på det? Alltså du gentar historien och så utvider du den. Vi ska se det på denna måte här, att du har sagt det en gång här, och så tar du och så skriver du forskjellige kapitler upp omkring den här sak här i det 13 kapitlet. Vi ser det 12 och här är det 13. Så du gentar det här 17 vers i det 12 kapitlet med hela detta kapitel 13, som berättar mer om hvordan och hvorledes. Okej? Okay? Men när det är sagt, så står det att det är en grupp i världen som du känner igen för det 7 kapitel i uppenbaringsboken, och som också är beskrivet i Ezekiel 8 och 9 kapitel, de som är beseglet. Det är någon som står emot alla dessa ting, som inte böjer sig för det, som har funnit en annan väg och som överlever, och de står på Sionsberg med lammen. De synger en ny sång som ingen annan kan synge. Allt det där känner du till. Och så kommer det 14 kapitel, hvor du igen får gjentatt den här historien, men så står det, på vilken basis väljes det? Och så får du de 3 änglebudskapen. Och detta är nog det mest överfladiska och hurtiga du har haft i den här gaten i ditt liv. Det gör inte något, bara du får fatt i idén, så gör det inte något om vi gör det på denna måte. Det första änglebudskap, så står det, det är dom. Det andra änglebudskap säger vad för något? Falt är Babylon, FBN heter vi. Och det tredje är ut av Babylon. Att domen har kommit är väldigt viktig. Jag hoppas att jag får tid till mens jag är här och snacka lite om helgedomstjänsten generellt heter det på norsk, som allmänt och översiktlig. För jag har erfaret efterhvert att hvis du läser om offringen och prästetjänsten och höjtiden och kalendret och allt det där, så går det så runt i huvudet på folk att man förstår inte vad det egentligen drejer sig om. Så jag har försökt att koka ner hela det system till en sån enkel, översiktlig framställning, och den hoppas jag att jag får tid till att komma tillbaka till på ett annat möte, kanske imorgon, jag vet inte. Men den helgedomstjänsten berättar oss att vi lever i domens time. Det vill säga att vad som tillåtes att ske i världen, det bestämmes av vad som sker i himlen. Är du med på det? Det är liksom inte så att det är Clinton som bestämmer, eller François Mitterrand, eller Berlusconi, eller glöm dem. De bestemmer ingenting. Det er med dem som Jesus sier til Pilatus, du har ingen makt hvis ikke den er gitt deg. For Pilatus trodde han hadde makt til å korsfeste Jesus og la han gå fri. Og Jesus sier, du har ingen makt hvis den er gitt deg ovenfra. Så det gjelder alle makthavere. Og det står jo i Åpenbaringen 17, så vi kommer tilbake til det etter hvert. Det står at de har alle, at de kjemper mot lammet, at de reiser seg i kamp mot Kristus. Det er noe Gud har gitt dem å gjøre. Altså Gud har tillatt dem å gjøre det. De vil det, men hvis han ikke ville, kunne de aldri få lov til det. Er du med på det? Så på den måten er det at Guds barn bør vite at det å møte motstand i verden i en sånn omfang som Åpenbaringsboken taler om, det er ikke noe man skal være redd for. Du må fatte mot. Altså jeg må si at jeg er ingen modig mann. Jeg er faktisk så nervøs av meg og så tynn og elendig når det kommer til stykket. Husker som en gutt vi hoppet på ski, og hver gang jeg stod der oppe og skulle ta tilløpet, så måtte jeg bort i trærne og tisse. Så hver gang, og det var ikke noe tisse, men jeg måtte tisse. Jeg var alltid tissenervøs. Og noen av mine kamerater, de var aldri redde. Jeg hadde en kamerat som heter Walter. Han stupte ut, jeg så bare bunna skiene på han gikk ned. Han klarte seg alltid. Jeg kom jo fra det med livet i behold, men jeg var alltid redd. Alltid redd. Og sånn har jeg det i mange ting. Jeg er ikke fysisk modig. Og hvis jeg møter motstand og sånn, og trusler og sånn, så krymper jeg. Så synes jeg det er en veldig god tekst som sier at jeg skal vise deg at disse veldige makter som reiser seg mot Guds folk, det skal du ikke være redde for. Gud har hånd i hanke med tingene. Og derfor når det står der dommens time, så dømmes Guds folk. Men det kommer som dom over verden. Og det står her i 17. kapittel at jeg viser deg dommen over sjøen. Og så tingene holdes i age, og Gud styrer tingene. Derfor må du og jeg tro på Gud, og tro på seg selv, og tro på prester, og du må ikke tro på noen ting unntatt Gud og Jesus Kristus. Tro på hans ord, tro på hans ånd. Alt annet er ikke til å tro på. Vi kan hjelpe hverandre og støtte hverandre, men du skal ikke sette din lit til noe, for mennesker støtter det ikke til sist. Til sist så blir du og jeg alene tilbake, ikke sant? Som Ellen White sier det, Gud ville behandle oss som om vi var det eneste mennesket tilbake i verden i den dom. Og derfor skal du kjenne Jesus og forlate deg på ham. Når du kjenner ham og forlater deg på ham, så er det dom uten frykt. Det kan du godt se.